Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå, hallå. Välkomna till ännu ett avsnitt av Elbilsveckan med mig, Kristoffer Gullin, och en jättebra journalist som vi har fått reda på den här senaste tiden. Har gjort ett fantastiskt jobb med både Tesla-strejken och EV Elektra. Peter Esse, hallå Peter.
Tack, hej.
Kom av dig lite där.
Ja, precis. Kristoffer, alltså, det är jag som är den här ge beröm liksom. Du har umgått så mycket med mig. Men tack, det var väldigt fina ord. Det var det verkligen. Jag är också lite, vad ska man säga, kom in här i och spela in podd morgonen efter det blev ganska sent i Köpenhamn.
Vi har nog alla varit där någon gång.
Alla varit för sent i Köpenhamn. Låter som att jag negligerar podden här då, men det var alltså att jag var och kollade på Volkswagen ID2 igår kväll faktiskt, och sen så tar det lite tid att få ut videon och sådär, så syns det redigerat halva natten. Men det är en bil som jag ändå tycker förtjänar att få ut en video snabbt.
Ja, det håller jag med om. Och vi ska även prata mer om den, både utsidan och insidan tänker jag med. Och prata lite med designern av den bilen också, ja, har vi hört.
Chefen till och med. Över hela, ja, det är, han är nya designchefen för Volkswagen varumärket då. Alltså det vill säga han ligger då på och designar Volkswagen-bilar. Volkswagen har ju även, det fick jag väldigt viktigt att tysk hierarki, de har ju även designchef över hela hela gruppen då liksom, som någonstans har något övergripande ansvar över för alla de här varumärkena, Volkswagen och Audi och Skoda och ses allt hänger ihop och sådär. Men han här nu, Andreas Mint, han är designchef för själva liksom Volkswagen. Det vi ser som Volkswagen. Trevlig herre. Mycket positiv. Väldigt glad.
Mm, härligt. Det ska bli spännande att höra den intervjun. Vi ska också prata lite om Nio som har släppt priset för sina batteribyten. Och jag vet inte, det känns som att de prisar ut sig där. Tesla har återkallat bilar, sägs det. Sen så har du fått reda på ännu lite mer om EV Elektra där. Du har ju varit till Norge. Mm. Det ska vi som sagt höra mer om, men först vill jag bara säga att det här med att campa i bil, det verkar ju vara ett jättehett ämne. Det var ju flera som skrev på forumet och skickade mejl till mig om tips och vart man kan stanna eller hur man kan sköta sin hygien när man är ute och åker. Så här, jättestort tack för det var ju fantastiskt roligt att få höra. Några tips som jag fick, det var ju att man kan åka till badhus till exempel. Det är ju självklart, varför inte? Kolla billiga sparerbjudanden på hotell. Mitt på dagen så var det oftast, kunde det oftast vara bättre priser eftersom de flesta är på kvällen och det är tomt på dagen. Och även appar som Park for Night och ställplatser rekommenderades. Så stort tack för det. Det ska jag ha i minnet när jag ger mig ut och kampar med bilen nästa gång helt enkelt.
Ja, jag fick också ett tips här att en person, en lyssnare som använder sitt Nordic Wellness abonnemang heter det inte, men sitt gymkort då. Mycket flitigt vid resa. Det har fler än 100 ställen över hela landet. Med exemplariskt rena toaletter, duschar och till och med ofta gratis kaffe, wifi och en soffa att slappa i. Gymkortet alltså, det är det man ska använda.
Ja, det är väl i och för sig sant. Ja. Av flera skäl. Ja. Men jättekul att det är så stort intresse för just det här med att campa i bilar. Det är ju inget som man hör allt för mycket om. Alla bilar borde ha campingläge och alla bilar borde ha vehicle to load, åtminstone på insidan, kan jag tycka.
100% vehicle to load, det hade hjälpt. Jag är faktiskt jättesugen på att köpa sånt här tält som går att koppla till. Du öppnar bagageluckan på Teslan och så har du din liten både liksom en säng i Teslan, men så har du liksom ett tält då, och sen så bara hänga på en camping på sommar, se hur det är. Det enda problemet då är ju att man inte har den här man har inte den här 230 volts uttaget. Det hade varit så himla smidigt om det fanns i bilen. Men i de flesta fall så det finns rätt mycket kräm i USB-C-kontakterna, men jag hade nog behövt ha en sån här portabel powerbank, stor sånt riktigt as till med 230 volt. Kan man ha sitt lilla kylskåp där också, vet du?
Alltså en bil som skulle göra det här fantastiskt måste ju vara Kia EV9.
Ja.
Stor, fyrkantig, du har uttag på insidan, du har uttag på utsidan, och det måste ju vara liksom som en husbil, tänker jag.
Notera att det bara är uttaget på utsidan som är aktivt om inte bilen är igång, och det är hål i huvudet.
Men den bilen har inte Kia ett campingläge.
Du menar att interna 230, det är inte ens 230 volt bra, men den interna normala kontakten med vanliga dödliga, kan jag använda det, den är igång i campingläge, så kanske det, det vet
jag vet inte, jag bara sitter här och chansar, killgissar.
Ja, precis, men oavsett det så kan man ta utifrån den huvudputten då med en liten adapter.
Får helt enkelt försöka få tag i en Kia EV9 och ut och resa med den också då.
Vi skulle göra sådana här, det är ju verkligen, för att du har ju Tesla då med sina alla tillbehör. Så här, du har ju till och med ett bord där du kan sitta och jobba i din Tesla. Och där finns dedikerade tält då, och så finns det ju pass anpassade vad heter det, madrasser. Men det finns till exempel sådana madrasser som är gjorda för Xpeng G9. Och Kia EV9 borde ju få det. Det vore ett intressant test att göra i sommar.
Jo, just Xpeng G9 har jag pratat med presskontakten där om att kanske göra närmare våren. Och då kanske köra med en long range bakhjulsdriven istället för den här AVD Performance.
Ja.
Någonting som jag har tänkt på, men som sagt, just nu har jag precis varit ute en helg och då känner jag inte för att göra det så snart igen. Det är så mycket annat som händer också.
Explorern som vi pratade om förra avsnittet kanske också får plats med madrass. De har ju dock inte något sånt tjockuttag tyvärr, även om plattformen stödjer det.
Frågan är om den är tillräckligt lång däremot för att man ska få plats där. Det är ju det som är problemet.
Fördelen med G9 där är ju att du kan ju fälla framsätena helt platta också.
Kan man fälla framsätena?
Ja, den madrassen är gjord för att den ska ta hela.
Det blir... Då klarar man längden i alla fall.
Verkligen.
Utan problem. Snyggt. Bra jobbat där.
Mycket som är rätt med den bilen. Så, några saker som är mindre rätt. I alla fall i nybörjan. Så. Men den bilen har vi pratat om i så många avsnitt. Så att nu tycker jag vi går vidare till något helt annat. Så något betydligt mindre också då. Nämligen min... Oj, det kommer kaffe. Tack så mycket, älskling. Fin människa, individ.
Till att ha det bra. För du var ju i Stockholm i förra veckan på ett event hos Volkswagen som jag tyvärr inte kunde gå på. Och så nu igår så var du i Köpenhamn och tittade på interiören. Kan du berätta lite vad det är du gjorde i Stockholm och sen i Köpenhamn? Här?
Dessa bilar har ju teasats för att jag såg nämligen ID2. All heter den. ID to all då ska ju det uttalas eller sägas. Men det är ju alltså konceptet för ID2. Och de här koncepten är ju mycket lika slutresultatet. Och det kan jag tycka är trevligt. Att konceptbilarna är någonstans uppvisningsbilar för slutresultatet. Istället för att det bara är helt wild and crazy. Och då visar du både då ID2 och ID2 GTI på Münchenmässan. Och utsidan då. Och redan där blev jag rätt imponerad. För att de här bilarna ser ju ut. De ser så himla mycket Volkswagen ut. Någonstans så har de lyckats att både få en bil att kännas som något. Ordet kan vara gammalt. Men jag väljer att använda klassiskt. Alltså den känns som gammal eller klassisk Volkswagen design. Men ändå känns så mycket mer modern än ID3 exempelvis.
Ja, för alltså, när man tänker en liten Volkswagen, då är det ju det där man tänker på. Du tänker ju inte på en ID3 eller liksom den biten, utan det är ju Polo Golf. Och de här, den här bilen tittar ju mycket mot Polo Golf.
Den tittar ju extremt mycket på det. Men mer, ska säga, är mer mot Polo kanske än en Golf till och med.
Ja, kanske den gör. Du har sett den på riktigt.
Ja, men någonstans mellan de två faktiskt. För den är inte så liten och fjantig som en Polo.
Stämmer Volkswagens uttryck där? Den är liten som en Polo men stor som en Golf på insidan.
Ja, men den är ju inte stor som en Golf på insidan där bak. Det, nej, okay. Så är det ju. Och Golfen, fram, och helt plötsligt i och med att det här är någonting det nya liksom, så känns det som att Golfen är plötsligt känns stor. Alltså nästan lite förvuxet barn i sammanhanget. Men, nej, men man har tagit fram, och så tog de ju GTI:n då. Och det vi ska vara väldigt tydliga här med, det är att GTI:n är ju... Man har ju sina käpphästar i det bolaget. GTI är ju sina helikor då. Som ju man helt enkelt ger mat innan ens övriga familjen får den. Det är liksom en... Man verkligen känner hur de har då vördnad inför de här klassiska Volkswagen-bilarna. Och det finns hur mycket liksom referenser som helst till det där. Och GTI, men den handlar ju också om kraft då. Och GTI står för Grand Touring Injection, alltså ett direktinsprutande system helt enkelt. Och de tog ju fram det, Volkswagen, 1976 då, till Golf GTI, och sen resten är då motorhistoria för de som gillar den. Och nu ska man återlansera det här som elbil då, men då är det inte så att den här bilen får mer effekt än den andra, utan båda koncepten har liksom 166 kilowatt motor. Framljusdriven, Gullin.
You don't like. Det är lite tråkigt, men samtidigt så... Det beror på hur man gör det.
Du tar den för laget, så att säga. Och sen så likade räckvidden 450 kilometer då. Vilket vi då förstår att det är kanske så att... De kommer faktiskt komma i två batterivarianter då. Alltså, det vill säga, de kommer komma med det som vi idag tänker... är ganska stort då, 77 kWh batteriet, det är den här rangen, men det är inte riktigt samma batteri, men det finns ju större batteri hos Volkswagen idag. Men man kommer också komma med ett nytt LFP-batteri då, ner på strax under 50 kWh, sa jag kilowatt på 77 innan, jag vet inte, det är för tidigt på morgonen helt enkelt, men vi pratar alltså kilowattimmar när vi pratar batteri, och det är alltså strax under 50 kWh då på det här LFP-batteriet billiga då. Det är också den här bilen då som ska kosta 25 000 euro. Och inte GTI då, utan den kommer ju säkert bli lite dyrare. Men vad jag försöker komma till då är att GTI, när det kommer då en ny elbilsvarianten, det är inte så att vi har någon motsvarande direktutbrytande el här va, utan det kommer vara liksom exakt samma specifikationer, men själva GTI då handlar nu om någonting helt annat då i ett stå, alltså inte för injection då.
Var inte intelligence eller något sådär dumt?
Just det, precis. Gullin, det står för intelligence eller intelligent thinking, att den ska liksom anpassa sig. Och det är så mycket med den här bilen som jag vill prata om, som jag kommer att faktiskt kanske vara lite kritisk mot framöver om GTI-varianten. Vadå anpassa sig? Det finns liksom inget adaptivt i de där bilarna. Det är en liten billig elbilsplattform som kommer att skapa en billig bil. Och därmed går vi då tillbaka till ID2 utan någon GTI då, och helt enkelt, detta var en bil som vi har sett på utifrån, men som vi nu också ser på insidan. Och vad hände?
Jag har ju kollat på din video bara och inser att Volkswagen gjorde ett katastrofalt misstag med ID-bilarna, men nu börjar de hitta tillbaka. ID7 är trevlig, den är fin, man gillar den, den är tillbaka, liksom det är Volkswagen-känsla. Och så säger du att sen så kan de göra det fast ännu billigare.
Nej, jag förstår den inte. Jag tror att vi ska nog lyssna lite på Andy Mint här. När han förklarar för mig hur de lyckas göra någonting som ska vara mega billigt till att vara någonting som känns finaste de har i elbilsvärlden.
Andy Mint, head of design of Volkswagen passenger cars. Mm-hmm. And we are looking at the ID2.
Yeah.
Yeah. And this is actually the nicest Volkswagen ID car I have ever seen.
So, okay, thank you very much.
Yeah. And you did this on just 6 weeks?
Yes, it was done on 6 weeks. Yeah, very, very short time.
Yeah.
because I arrived in the beginning of February this year.
From
Bentley. I came from Bentley. It was very nice time as well there at Bentley. But then, I came back to Volkswagen to create a new design direction, because there's a new strategy as well. Yeah, that was the reason to change the design direction as well. And in March, beginning of March, we had a big presentation in Hamburg, and the car needed to be finished for that.
Okay, so, but six weeks is actually impossible to develop a car, but yeah. You had some help on the just yeah. before, right?
Yeah, let's say, yeah, exactly. There was a certain structure that we used, and then we added a new cloth, if you want to. You know, it's a new skirt on top of a given structure.
Yeah.
And this is the trick how we went so quick.
Yeah. This is the first front
yes.
Driven car.
Yes, exactly. This is a certain construction or package, if you want, where all the technical components are in the front.
Yeah.
Yeah, everything you need to drive the car, the engines and so on, and the devices you need to turn the energy from the battery to the energy to the here and there, and to convert that, the converters, let's say. Yeah. They are all in the front. The battery is on the floor, and so that makes every connection very short, very very compact, and very cheap at the same time. So you don't have that much single cost, and we bring it down because everything is compact and sitting next to each other. That's a trick to make inexpensive electric car. That's the reason why. And the great result is actually coming in the boot now, because the boot is completely empty, and we can do a two-layer trunk where we have 490 liters. You know, this is amazing size.
It's included the below deck, so to speak.
Exactly. Yeah, it's a two-layer below deck, and top of the deck is 490, and that makes a huge interior. Yeah, so you have a very compact car outside, but as a result, you have a fantastic space inside.
Yeah.
And that is a new thing. You know, this kind of package is not on the market nowhere else. And that is the first time that we do this in combination with the technology and the package.
But interior-wise, it's so good looking.
Thank you.
That's my professional opinion.
Okay.
It's not like any ID car at all.
Yeah.
It's supposed to be a cheap, very cheap car in the sense of how much it cost. 25,000 euros has been mentioned.
Yes.
But interior, how can this car look more exclusive than and the other ID car?
Yeah, there's a trick. There's a cheap trick, let's say.
It's a cheap trick.
It's a cheap trick to achieve this goal. Yeah? Yeah. What we said is, let's reduce the parts and elements in the interior. So nowadays, to build up a door, you need 25 components or parts to create a door panel. Yeah, and we said, like, what can we do to reduce this amount of parts? And we came up with the idea here to put the door handle, the armrest, and the door opener, and to reduce it to one part. Yeah? And there's a certain module now. It's like an island in the middle of the door, and anything is combined in this single part. And that is doing the single cost very low. And we took the money that we have left over and put it into the material. So we not made it necessarily cheaper. So we invested then the money into a better material. And that is the result that you can see here now.
There is a screen in front of the driver here.
Yeah.
And it's a quite large screen.
Yes.
Isn't that an added cost, because the other cars doesn't have the screen?
Yeah, that's true. But we believe we need to have that. And for some legislation reasons in some markets, you have to have that. Yeah, this kind of size and so on. So we believe that is a Volkswagen thing that we have to deliver. And then, of course, you have the input screen next to you as well. But we use it for two layers because the one behind the steering is further backwards from you, and the other one is closer, that you are able to touch it without getting your shoulder off the seat. You know, that was the basic idea, ergonomic-wise, to be able to see the middle one good and the other one to touch it good, you know, to have it in reach, let's say. That's the reason why.
And lastly, there will be more cars. You have the GTI version of it.
Of course, our favorite one.
Yeah, it's the favorite one.
Yeah, we love the GTI because the GTI itself is like a brand in the brand. Yeah, the GTI is super famous, super successful, big fan base. Yeah, so I told the story today already that we have, it started with a plan to do 5,000 units in the year 1976. And till this day, we produce 2.7 million GTIs. So that's such a value, so strong. You know, there's so many fans. And believe it comes from the fact that we combine rational and emotional stuff together. Yeah, and you have the perfect product. And this is so successful. This is why we love it so much.
All right. And you have been talking today about the secret sauce.
Yes.
What is the secret sauce?
A secret sauce is something you have to add to a car to make it more interesting. And the GTI is the best example. There's a lot of this secret sauce. It's some sort of hidden sportiness, which is in every Volkswagen, or especially in this one, because it has a very nice stance. Yeah, we do it to give it a stable and safe feeling to the customer design-wise. So a wide track and a slim body, that makes a nice, safe-looking car. But at the same time, it looks very sporty. And when we did show this blue car here in Hamburg, a lot of people start asking, yo, it looks like a GTI. Is it a GTI? And we said, like, no, wait a couple of weeks or months and we can present you the GTI. And we dial it up again, and so we did, and it was mega successful. So the feedback from press and feedback from social media was amazing. Very positive and in very high numbers. And so we got this nice feedback, and this is why we have a lot of tailwind for the production version now, to make it look the same.
We see the car here, but you will have the production ready car in the end of next, no, is 2 years.
'25 we're going to show it. Yeah, we show it first time. But then the market entrance then is a couple of weeks or months later. And this is why our plan is to show it end of '25. And the reason for that is there's always a certain process, and we take that really serious. So the car needs to be super safe, the car needs to be strong and reliable, and this is why it needs to get tested. Prototypes are being built, and then it needs to get tested that nothing breaks, you know, because we say Volkswagen needs to be stable and needs to look stable, but it needs to be stable as well. And this is why the process then is longer and takes a little bit of time. Yeah, we test it in winter conditions, summer conditions. We travel around the world with prototypes to make it really, really good product. And this is why it takes a little bit longer.
Mega billigt alltså. Vad har vi sagt om ordet billig i de här sammanhangen?
Ja, just det, mega billigt.
Kanske vi inte ska...
Nej, stackar. Ja, men om de kan leverera den här bilen för 25 000 euro så är det ju unikt trots allt. Jag tror inte de kommer göra. Dessutom.
Nej.
Det finns inte. Så 25 000 euro för en sån här bil med ett batteri som ändå är runt 50 kilowattimmar. Det skulle jag säga i relativt till vad vi har i elbilsvärlden är mega billigt. Men jag tror inte de kommer lösa det alls faktiskt. För det tar ju då, som vi hör också, det är alltså, vi pratar ju 2 år innan den kom ut och verkligen kom ut och rulla på våra vägar. Och det är ju smärtsamt. Det är smärta. Den här bilen, om de hade haft den i dagsläget, så hade den kunnat vara definierande för Volkswagens framgång.
Det är det jag kan tycka är lite tråkigt med just Volkswagen som visar upp sina bilar liksom 2025 här, och GTI skulle ju inte komma för 2027 eller vad det var. Och det är så pass långt bort att det händer så himla mycket nu, så att när bilen väl kommer så kanske den inte är så spännande längre.
Nej, och de hade ju ett annat spår också. Kommer du ihåg den här ID... Vad heter den? ID Life, ja, precis. Och den verkar ju vara helt bortglömd. Och jag börjar undra om...
Ärligt, det gör inte så mycket. Den var inte... jag vet att du tyckte om den, men jag var inte jätteimponerad över den.
Nej.
Den kändes verkligen som konceptbil bara.
Ja, men det var det ju. Och nu när man tittar på den så här på bilder här nu, så ID Life, för er som googlar samtidigt, så känns den ju... Den känns ju inte... Nej, den kommer ju aldrig komma. Och det ska ju sägas att den designen, han är ju inte kvar då på bolaget.
Oops.
Han gick vidare till, jag tror han är inom koncernen fortfarande, men
det var i alla fall otroligt intressant att höra Andy berätta mer om hur de tänker med bilen. Och jag håller med om mycket av det han säger. Det tråkiga är ju att det är så pass långt bort.
Jag tycker också lite spännande då faktiskt. Vi kom ju in lite på det här. Hur lång tid det tar att få ut bilar och sånt. Vi ska ju naturligtvis beröra det lite här nu när vi pratar om EV Electra sen. Men det är otroligt många processer att få ut bilar. Och de berättade bara det här liksom att provköra dämpning och bara den processen och få till det och däcken och allting. Bara det var ju liksom en process som kostar hundratals miljoner liksom.
Apropå det, testning av bilar, det var ju jätteroligt. Helt sidetrack här, men eller ja, det beroende på. Jag åkte ju inlandsvägen när jag åkte hem i Sverige. Och rätt vad det är så åker jag förbi två Volkswagen ID.7 Touring.
Ja, bara sådär.
Står på en parkering. Tvärnit direkt liksom. Och så bara backa fram i kameran. Vad är det? Då var de ute och vintertestade bilarna liksom. Ja. Så att, det var högst random.
Där är ju Volkswagen Sverige, världens liksom. Det är så här. Det hade ju kunnat skrivas böcker om hur de hanterar sina sociala medier. Hur långt det tog det innan de var in och svarade det officiella kontot på ditt konto?
Det tog, jag la ut en bild på Instagram, taggade Volkswagen Sverige och det tog väl typ 2 sekunder så hade de både gilla och kommentera bilden. Och så. Okej.
Det är ju sån i iPhone, den där liksom, det är favoriter och sen om elbilsmagasinet kommenterar någonting, då är det notis direkt. Då går du igenom fokusläge och allting, så garanterat det är de närmsta kära och ditt Instagram, tror jag. Men vi har ju faktiskt inte riktigt, vi har pratat om hur fantastiskt allting är här och vi har hört intervjuer, men jag upplever mig själv att jag inte riktigt lyckas förklara här i podd vad det är som är så trevligt med interiören faktiskt. Kanske det vi skulle börjat med, men det är ju så att det här är lite svårare att beskriva på ljud men lite lättare i bild då. Så att det finns ju naturligtvis en länk här i beskrivningen till show notes då, till min video som jag har gjort om det här. Men rent krasst kan man säga att de har använt mycket tyg. Så istället för att hitta massvis med olika billiga material och sådär, hur man nu gör bilinteriör, så har man ju klätt in allting i ett tyg. Men man har inte gjort det överdrivet, man har inte gjort det underdrivet, är det ens ett ord. De här...
Nu är det.
Ja, nu är det. De har jobbat med liksom handtaget då för att öppna. Det är liksom lite modulbaserat, så det är en enhet. Istället för att ha, du vet, handtag längre upp och sen så har du knappar längre ner för och sådär. Så allting är liksom en enhet där, och den har de satt på liksom nästan så att den ligger flytande på dörren då. Och hur gör man det för att inte det ska se konstigt ut? Jo, då lägger man ju LED-belysning bakom. Så här, ja, det är ju helt plötsligt då så blir harmoniseras allting. De har en lagom stor skärm i mitten. Den här bilen hade sett absurt ut med, jag satte med en ID.7 efteråt med deras 15-tums skärm. Den har ju sett absurt ut i den här bilen. Nej, en lagom stor skärm och sen har de ju förardisplay. Och här var jag lite sådär, här försökte jag verkligen säga, ja men nu har ni förardisplay här. Är inte det helt rätt? Nej, men då, det var ju lite olika förklaringar då beroende på hur man pratar med då liksom, hur mycket mediatränad de var. Och då var det ju, en förklaring fick jag ju att, ja men det är ju att heads-up-display, det är ganska dyrt, en ganska stor enhet. Särskilt om du ska göra de här lite bättre då med de här AR-varianterna då, som ändå Volkswagen har. Mm. Och det kostar massa pengar och därför har vi satt upp en skärm istället. Och jag var bara så, ja men det är ju rätt trevligt med skärm. Är det något vi kan, du vet, om kunderna gillar det här kan vi ta det vidare så. Sen så är det så, de har en touchratt också. Den här ratten i den här bilen var knappar och den var trevlig och den var fin och den var stor. Det är också en sån ratt man inte riktigt kan göra, tror jag. Jag tror inte det fick inte plats någon airbag i den här ratten. Men den var fin och trevlig och så. Men den hade fysiska knappar. Men de kommer alltså att ta fram 2 rattar. Inte som du ska få välja när du spesar. Det är ingen Audi det här, mina vänner. Utan de kommer ha vissa marknader kommer ha touchrattar och vissa marknader kommer ha fysiska knappar. Men... Och jag har ju gjort väldigt tydligt och klart för svenska Volkswagen vad som gäller här, kan jag säga.
Ja, det är bra.
det är bra. Det var ingen, den frågan äger inte dem.
Nej, men alltså på riktigt, kan vi sluta med touch på ratten?
Ja, det är visst jättepopulärt, vissa marknader. Det är helt självklart, det ses som det ses modernt och bra.
Jag förstår inte vilka marknader, för alla journalister klagar. Jag har inte sett någon som säger att de tycker om det. Jag har sett vissa kunder som säger att de tycker om det. Vilket kanske säger mer om oss journalister än om liksom kunderna där. Men,
ja.
Men nej, jag har så otroligt svårt för det. Dessutom det var ju någon dom här nu i veckan. Du tittar mer på den än vad jag gjorde, men där någon hade kommit åt resume på ratten i en Volkswagen ID4, så att bilen hade kört igenom en buske.
Ja, så var det inte. Jag trodde det, men den körde på en annan bil som i sin tur körde på dess förare.
Jaha,
dessvärre,
okay.
Dessvärre avled också.
Oj.
Och den domen har jag detaljstuderat. Oerhört tragiskt. Mycket tragiskt. Och där argumenterar då försvaret för att kvinnan då som kör den här bilen råkade komma åt resume-knappen då, eller S. Och då var bilen i farthållarläge. Då accelererade den upp till 40. Jag har lite svårt att se det scenariot. Jag såg i scenariot. Jag tror det precis det som har hänt, men jag har aldrig haft någon känsla att de är lätt, särskilt lätta att komma åt. De här touchknapparna är så i onödan.
Jag har ju både höjt och sänkt både hastighet och volym när jag har vridit på ratten. Jag kanske inte vrider på ratten på rätt sätt.
Nej, just det. Don't vrid it that way, som just Steve Jobs
har sagt. Ja, men precis. Det är lite på den nivån. Det är inte...
Ja, där har jag ju problem med Teslan. Jag lyckas ju... Det är höj och sänka, ska jag säga, stock. Den lyckas jag alltid dra när jag... De här rullvänstra där lyckas jag alltid.
Hur lyckas du med det?
Ja, men ja, man har, jag vet. Det är svårt, också svårt att skriva.
Men, vi får hålla tummarna på att det blir knappar i Sverige i alla fall. Det är någonting jag skulle föredra. Jag såg att det var knappar under mittenskärmen också. Är det för
det
klimatet?
Under mittenskärmen. Ja, det var de här vanliga grejerna. Fantastiskt, ja. Det är precis det där du ska ha knappar. Gärna om man får... kanske körväljare där också istället för att gå in i, om man nu har, inte körväljare alltså som körlägesväljare, om man nu ska ha lite så här sportek och så, vill man gärna ha det på knappar istället.
Min spontana tanke är att sådana där körlägen borde tas bort i många bilar.
Du borde alltid köra standard och sen när du, eller standard man ska säga, och sen om du gasar ner så går den in i extra läge. Det är enda gången man behöver det. Det håller jag med om egentligen.
Ja, och alltså lägga i sportläge i en vardagsbil som inte alls, nej.
Nej, enda gången du behöver oss på varje spotläge då, men numera på elbilar så är ju spotläge att du faktiskt då får all kareta ifrån den kraften som bilen är spesad för. Men enda gången du behöver det, och du är en idiot som ska köra konstigt, det är ju när du behöver väldigt mycket kraft vid vissa omkörningar, undanmanövers, eller du ska ut från väldigt rondell som är väldigt svår att komma in i annars. Och då gå in och sitta där och ska gå in i menyn och ändra.
Nej, men då är det ju bättre att liksom gasen i botten, då kickar den in liksom. Det är ju så det funkar.
Just precis, det är så det bör funka. En sak på tal om saker i botten, så har alltså denna bil 490 liter bagage. Och det är omöjligt. Jag har alltid tyckt att det har varit helt... Det går inte. Den här bilen kan ta 490 liter. Och det har den inte heller, men ändå har den det.
Har man gjort en fuling och räknat hela vägen upp till taket?
Nej, hela vägen ner till marken.
Oh, har man gjort en Tesla?
Alltså Tesla framstår ju som klaustrofobiskt där bak i jämförelse med denna bilen. Den är helt enorm ju. Du får plats med hur många backar Carlsberg som helst där nere.
Jaha.
De visade vatten här för en bil. Det är bara ett stort tomrum där nere. Det är som ett Harry Potter-tält. Du får plats hur mycket som helst.
Ja, för sig framhjulsdriven så då finns det ingen motor där bak.
Nej, det finns absolut ingenting där bak. Utan bara ett stort utrymme där. Och så har du golvet då som du öppnar. Och där under har du mycket utrymme som helst. Och det tror jag, och det var också en fungerande lösning. Nej, men det var jättebra. Och sen hade de missade att kolla på den. Jag tror inte man kommer använda den heller. Men de har också så att du kan lagra massvis med grejer under... Var det nästan 50 liter under sätet där bak. Men det var inte lika självklart att det kom i produktionsbilen. finns ju vissa säkerhetsgrejer och sånt. Mm. Men man kunde öppna upp där, man kunde öppna och ta liksom, skjuta upp sätena där bak, och så hade man massvis med utrymme där under också. Så det var häftigt. Nej, men det var helt rätt med den här bilen, och faktum är att den är ju 22 centimeter, alltså 2 decimeter kortare än Volvo EX30.
Så runt 4 meter.
4 meter, men den kändes faktiskt något lite större i baksätet. Jag satt ju inte bra där naturligtvis, för det hade varit helt sjukt liksom. De kan ju inte så här framkalla utrymme som inte finns, men jag satt lite bättre där bak. Däremot så slog jag i taket där panoramataket behöver gå lite längre bak, för att inte jag med mina 1,86 ska slå där bak.
Tänk om EX30 hade klätt in sin instrumentpanel i tyg istället för att ha det där plastiga.
Ja.
Jag
kände ett tag, så kände jag att jag var över kanske lite väl kritisk mot EX30 i min video, där jag bara totaldissade den interiören. Och då var det alltså interiören som är en av de dyraste interiörerna, som ser ut som en av de billigaste. Det vill säga den här återvunnet plast, hård plast, som bara är så här jättehemsk.
Jag kallar den ju region eller kommunmatta.
Kommunmatta, ja verkligen. Ja gud. Och så kanske, nej, jag kanske var lite väl hård. Och sen så sätter jag mig i denna bilen som bara är så här, alltså ID2, den sätter en ny standard för hur bilar, även relativt billiga sådana då, förhoppningsvis, kan vara. Och det är, nej, jag gick faktiskt och var liksom, försökte förstå vad man, det var lite som att man liksom hoppar ett teknikskifte. Det är lite så här, ja, men det har funnits en tyst överenskommelse att små billiga bilar, eller prisvärda bilar, att de någonstans, de får inte kännas så exklusiva på insidan. För uppenbarligen går det att göra det med hyfsat liksom kostnadseffektivt material. Och så har man haft någon liksom överenskommelse där i branschen, norm kanske man säger, att billiga bilar, små bilar, de ska ha tråkigt material, och så är det bara liksom miljonbilar som får ha vacker tygintervjör. Så. Och sen bara så går Volkswagen och bara skiter i det.
Till Volvos försvar så går EX30 att beställa, och snart ska den börja levereras till kund också, medan Volkswagen bara visar upp en koncept utan prislapp. Så att man ska ju ta det med en viss nypa salt, den här jämförelsen. Min EX30 har blivit försenad 4 veckor dessutom, så nu är jag arg på den.
Just det, nu måste jag bara bli refuserad. Volvo EX30 är på G att levereras, och det är ju väldigt bra att Volvo får ut nya elbilar. Grattis till er!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Geely var ju och skrev ett kontrakt här eller något samarbetsavtal med NIO om batteribyte. Så det ska vara intressant att se framtiden om det. Men vi behöver inte se så långt. Vi behöver inte gå så långt in i framtiden för att faktiskt få diskutera NIOs batteribyte nu. Eller hur, Kristoffer Gullin? För NIO har satt lite nya priser på det där.
Ja, precis. Alltså, vi har ju pratat väldigt mycket NIO och deras batteribyten tidigare. Och det som är nytt nu är väl att de har satt priserna. Det har ju tidigare varit gratis att byta batteriet under hela 2023. Det har man nu förlängt till 1 april. Så åker man en NIO idag så är det bara att åka och byta gratis el fram till 1 april 2024. Trevligt. Sen så kommer det kosta pengar. Och då kommer det kosta 4,30 kronor per kilowattimme plus 100 kronor för bytet. Det betyder ju alltså att... Som vissa trodde att man betalar för kilowattimmar man inte använder. Absolut inte. Utan NIO kollar hur mycket var det i batteriet när du lämnade in det. Och hur mycket är det i det nya batteriet. Och sen får du betala den mellanskillnaden. Men då är det 4,30 per kilowattimme. Plus 100 kronor för själva bytet. På Allt om elbil här så har man gjort en jämförelse med... eller på 55 kilowattimmar har man gjort ett räkneexempel. Där skulle alltså ett batteribyte kosta 336 kronor och 50 öre. Det är inte jättebilligt då, för det, då landar vi på liksom över 6 kronor och 12 öre per kilowattimme. Då var det inte så billigt längre, och jag menar, så mycket tid sparar vi inte in att vi är beredda att betala så mycket pengar. De har ju satt upp snabbladdare också vid sina nya stationer, och där kommer man också betala 4,30 per kilowattimme.
Oh, vad bra, billigt.
Om du har en NIO kund, om du är någon annan, om du har någon annan bil så kommer du betala 4,95.
Ja, men det är väl också rimligt.
Det är ändå laddare som kan ladda upp till 500 kilowatt, så att jag kan tycka att 4,95 är helt okej. Men varför skulle jag köpa en NIO och vilja byta batteriet? Tänk på att jag redan betalar 1800 eller 3000 kronor i månaden för det här, för att ha möjlighet att byta det här batteriet. Och nu ska jag betala 6 kronor per kilowattimme.
NIO gör jättefina bilar numera. Både hårdvara och mjukvara så att säga är i paritet med förväntningarna. Men de verkar ju ha svårt att få ihop en attraktiv total cost of ownership per månad. Mm. Det är ju en sak som är säker. Alltså.
Det ska ju sägas att när du prenumererar så får du kuponger i form av att du kan byta 2 batteri gratis 2 gånger per månad. Du betalar fortfarande 4,30, men du 2 gånger i månaden så kan du alltså byta gratis. Och det förstör ju lite av den här trenden, alltså teorin som jag har haft med NIO. Att ja, men tänk de som bor liksom och i lägenheten och inte har möjlighet att ladda. Nu kan de bara åka och tanka så här en gång i veckan. Det försvinner ju lite när jag bara kan byta 2 gånger gratis. Och sen måste jag börja betala 100 kronor per byte. Det blir ju ganska mycket pengar i slutändan. Och då betalar jag redan väldigt mycket pengar för prenumerationen som sagt. Och antagligen för bilen också. Så jag har svårt att liksom få den här kostnaden att bli tydlig och förstå den. I Kina så kan du ju köpa batteriet och fortfarande ha möjlighet att byta den. Och då köper jag att det kostar att man byter batteriet. För då kan ju NIO liksom inte riktigt veta vilket skick batteriet är i och så vidare. Men där finns den möjligheten. I Sverige så är det ju, då är det ju körd om du köper en NIO med batteri. Men det känns ju nästan som att det är det man lika gärna kan göra. För att batteribytet i sig är ju inte någon jätteusp längre. Eller det är väl en usp, unique selling point. Men det blir ju alldeles för dyrt.
Ja.
Det är min tanke.
Jag säger väl bara att bevisbördan ligger på NIO. och visa att det här fungerar någonstans.
Det är...
sådär. Och jag önskar dem lycka till. Men jag tror att de har nog haft, det har nog varit svettigt att sätta de här priserna. Vad behöver de för att någonstans måste ju också generera intäkter liksom. Det är inte gratis att bygga ut de här power swapsen. Och samtidigt så...
Nej, men är det inte det jag betalar 3000 kronor i månaden för? I min tanke. Eller 1800 om man har det lilla batteriet.
Ja, det är väl batteriet du betalar för.
Jag hade jättegärna sett ett 50 kWh batteri för kanske en 1000-lapp i så fall.
Ja, perfekt på ET5 Touring.
Visst, man kommer inte så långt, men de flesta behöver inte komma så långt. Och sen så löser de det här att du kan byta upp batteriet när du ska åka långt. Då kan vi ju börja snacka liksom.
Ja, precis. Nej, men alltså långt. Folk kör inte så långt. Det är ju... Folk kör ju inte alls långt. Jag minns det var på Samflit. Så alltså Volvos bilprovsbolag där jag jobbade. Och det var liksom att folk vågade inte ta elbilarna i början där. Och sen kollade vi liksom, men vad är det folk kör liksom? Men de kör ju för fan så typ 3 kilometer. De har ju bilarna, de ska till Ica liksom. Och Ikea. Ja, jag har ju... Har inte jag 50 kWh i min Tesla Model Y förresten?
Där omkring.
Ja, det gick ju alldeles utmärkt att köra till Oslo och bara stanna. Ja, där kan man ju säga så här. Det var tur att det inte var några köer på toaletterna när jag skulle stanna. För jag vägrar ju stanna och gå på toa utan att ladda. Alltså man måste ju kombinera det, annars har man ju misslyckats med sin färd liksom. Mm. Jag kan ju säga det att man kommer ganska så långt på de där 50 kWh.
Ja, alltså jag åkte ju 293 mil från Stockholm till Karesuando och sen ner igen. Plus att jag sov i bilen under en helg med den typen av batteri. Så att jag menar, det blev väldigt många stopp. Jag tror jag landade på 23 laddstopp totalt.
Oh ja.
Men då ska det ju sägas att jag följde ju Teslas rutt. Och Tesla planerar ju liksom med kortare stopp. Ladda upp till 60% och sen dra liksom. För då kommer du till nästa. Så att,
nej.
Ja, det ska ju tas med en nypa salt. Men...
Herregud, man måste ju hinna, som sagt, både gå på toa, köpa kaffe och ibland köpa mat också. Ska inte laddas något. I någon snabbare hastighet här. Nej men jag stannade väl... Jag minns jag knappt nu. Så här, men det var väl... Var det 2 gånger upp och sen 3 gånger tillbaka. Oslo, det var 120 mil totalt.
Men man åker inte så bekvämt så som jag åker nu.
Nej.
Jag har ju en Mercedes EQS SUV på test den här veckan. Den är ju fullmatad med liksom allt. Och att gå från en Tesla Model Y standard range till en Mercedes EQS SUV för 1,4 miljoner, det är lite... Det är inte riktigt...
Det är ovärdigt.
Det är ett jättehopp.
I alla fall tillbaka. Det gör ju också det så spännande. Det här, nu är ju de kommentarerna slutat. Men det här, varenda bil som man recenserade och testade så var det så här, men Tesla är mycket bättre. Nej, det finns inte samma.
Men i det här fallet så får du 2 Teslor för priset av en Mercedes. Så att
det är ju som att, och då blir det som att jämföra en hyreslägenhet i Bredäng med Fredrik Killes villa i Solsidan från tv-serien. Sådär. Och det är inget fel med hyreslägenhet i Bredäng. Och det är framförallt väldigt kostnadseffektivt. Sådär. Jag får ju existentiell ångest av att sitta i en Mercedes lyxbil med hyperscreen också. Man vet verkligen att det här, jag hör inte hemma i den här världen liksom. Jag är egentligen inte välkommen i den här världen liksom.
Nej, alltså den här är ju vit interiör också och då känner man sig ju, det blir väldigt konstigt när man sitter där. Men det gjorde absolut ingenting när jag fastnade i en kö i 45 minuter och stod där och bestämde mig för att slå på massagen och titta runt på alla andra som åkte fossilbilar.
Ja, som djur. På tal om Tesla, hur många miljoner har återkallats?
Precis, Tesla har behövt återkalla 2 miljoner bilar enligt den amerikanska myndigheten NHTSA, alltså National Highway Traffic Safety Administration, vilket är typ Transportstyrelsen i USA.
Och vad innebär den här återkallelse?
Det man har gjort är att man har undersökt den här autopilotens metod för att säkerställa att förare är uppmärksamma. Och man har kommit fram till att Teslas sätt att göra det på inte är tillräcklig, utan den är otillräcklig och kan leda till kan leda till förutsägbar missbruk av systemet, översättning från alltomelbil.se.
Folk som sätter sig i baksätet då.
Till exempel. Tesla sköter det här med mjukvara, uppdaterar den. Det som jag tycker är intressant här, det är ju hur många som blev arga på nyhets magasin som vi har i Sverige som skrev återkallelse. Och att det var fel i rubriken och så kan man inte skriva. Gamla tidningsjournalister som inte kan någonting och blev väldigt mycket sådana typer av kommentarer för att man skrev återkallelse. Och det är hela anledningen att jag har med det här. För återkallelse är inte alls fel att ordet använda här. En återkallelse betyder ju att en myndighet har kollat på ett problem och sagt att det här är ett problem som ni måste lösa. Så gör det. Och sen får tillverkaren göra det. Sen att problemet löses via en uppdatering, alltså det är ju inte, det ingår ju inte i det här med återkallelse. Utan återkallelse, det är ju processen för myndighet att säga till ett företag att din produkt är inte okej. Lös det.
Jag tycker att det svenska ordet återkallelse har vissa pedagogiska utmaningar.
Ja, det kan jag hålla med om. Men går du in på Konsumentverket till exempel, så är det ju ordet återkallelse som används. Och att ha ordet återkallelse i en rubrik, det betyder ju för mig när jag läser den att Tesla återkallar 2 miljoner bilar. Okej, här har en myndighet gått in och sagt att Teslas någonting är fel, därför behöver de lösa det. Sen vet ju jag att Tesla kommer göra det med en uppdatering. Och det står också i artiklarna.
Undrar hur de kommer uppdatera det egentligen, för att problemet här har ju varit, nu antar jag bara saker här på internet. Ja? Vem gör det? Ja, jag gör. Jag antar att problemet ligger i att folk har satt vissa hjälpmedel på ratten för att den ska då tro att folk håller i den.
Det finns ju ganska många grejer man kan köpa som lurar framförallt Tesla-bilar. Eftersom det finns så många Teslor så är det ju där ja. Den tredjepartsmarknaden finns.
Så de ska lösa det, det har jag ingen aning om. Men
de har ju kamera i bilarna.
Ja, sa de ju, men det kan ju inte, den kan ju inte veta om det håller i ratten. Ju.
Ja, om du tittar på den.
Om du tittar på ratten.
Om kameran tittar på dig.
Om inte kameran tittar på dig för att du inte sitter i framsätet, då kan ju bilen oundvikligen lista ut att du inte håller i ratten, så att säga.
Fråga Skoda.
Okay, förlåt. Shots fired. Ja, just det. Ja.
Referens till ett gammalt avsnitt där.
Kör iväg av sig själv via någon... det var ju helt enkelt någon...
Poängen var att personen satt inte i bilen när bilen började rulla.
Jag tror att den hade väl aldrig slutat rulla egentligen. Det var väl det som var grejen. Personen var väldigt...
Absolut.
Men i vilket fall som helst så... Jag hade ju en uppenbarelse här. En religiös upplevelse på autobahn i Tyskland när jag körde Ford, va? Det blev ju för mig helt självklart att det här med att ha rattsensorer, att vi håller i ratten när vi har körassistenter igång som bara kör rakt fram på motorväg, det är ju hål i huvudet. Det är ju helt irrelevant om vi håller i ratten.
Vrid på ratten, men vägen svänger inte.
Precis.
Hur många gånger har vi alla varit med om det problemet?
Liksom. Nej, jag vill inte. Och just i Teslas fall och andra som bilar som har såna här så kallade hårda körassistenser, alltså att det vill säga att du inte har kontroll över ratten. För om du tar kontroll över ratten, då stängs körassistansen av då. Det är ju lite begreppsförvirring här, men styrassistansen, alltså det som Tesla kallar autopilot, det som Volvo kallar...
Jag brukar kalla det styrassistans.
Ja, styrassistans, ja, det är ett bra och mycket tråkigt ord, men ett bra ord. Då så hör man och så vet man, fasen, jag rörde alltså ratten. Det finns en otroligt fin linje här nu. En otroligt liten rattrörelse som är skillnaden mellan att den ska sluta. Alltså det räcker inte med att du halvrör eller så här styr den här Tesla-ratten då för att den ska sluta varna. Utan du måste då vara lite mer hård då, men liksom sekunden efter det här så riskerar du vara så hård så att du avaktiverar styrassistansen då för du har tagit över ratten. Och det är ju himmelskt dumt faktiskt. Och det finns liksom ingen anledning att man ska hålla ens i ratten när den kör rakt fram. Utan det som är viktigt är att hålla ögonen på vägen. Så, för att vi är fortfarande ansvariga. Nej, alla kära Tesla-fans. varken autopilot eller ens FSD, alltså full självkörande beta någonting, är en autonom funktion, utan det är enligt nivå 2, det vill säga att jag själv alltid är ansvarig för vad som händer i bilen. Enklaste sättet att ta det ansvaret är att ha ögonen på vägen. Så vi måste få bort det här att den känner av rattrörelser. Alternativt, om vi ska ha det, då måste du ha kapacitiv ratt. Som du har på din Mercedes. Den känner ju av att du bara har ett finger på den ratten.
Det måste ju, jag känner att det måste ju finnas någon form av mellanting där. För att som sagt, alla vägar är ju inte anpassade för att man ska titta på vägen hela tiden. Liksom. Du är jättebra i motorväg så, men så kommer du ut på en lite mindre landsväg eller någonting.
Vadå, ska du inte titta på landsvägen?
Nej, nej, det är, kör man landsväg så är
det... Var syftningsfel, jag tror, men...
ja, det var syftningsfel.
Nej, nu pratar man ju om här, men på landsvägskörning så kommer du ändå alltid behöva vara extra koncentrerad. Liksom.
Mm, ja. Nej, men precis. Men då behöver man ju veta det på något vis, liksom. Så jag tror att någon form av kombination där av att vart tittar du och vart har du dina händer? Liksom.
Ja, det är mycket övervakning i de här bilarna, helt enkelt. Återkallelse, det kanske går att hitta ett bättre pedagogiskt ord där, men samtidigt är det så här, men vad är liksom problemet? Det är någonstans så här, kan vi inte bara som kollektiv sluta vara så himla osäkra på de varumärken där vi har ett emotionellt investerat intresse i, liksom? Det, och jag är inte helt oskyldig där. Jag var också lite omogen när jag var typ 15 och gillade Apple. Men nu är jag lite äldre, va?
Och gillar fortfarande Apple.
Jag gillar fortfarande Apple, men jag har nog lyckats kritisera det bolaget mer per månad tidigare än vad jag liksom någonstans försvarade per år då när jag var yngre. Jag var inte ens 15, jag var 18 när jag bytte till Apple, tror jag.
Ja.
Växjö, vad fint det. Så hej för alla som hade vita hörlurar. Vi ska gå vidare och avsluta med kanske, för nu går det bananas på hos Nevs i Trollhättan. Tror det är väl sista, ett avslut här nu, för det nästa vi kommer höra i den här historien om EV Elektra och Nevs, det är ju att bilarna flyttas då från Trollhättan. Det har jag trott att det hela tiden kommer hända, och nu har han ju börjat också insinuera detta då, Jihad Mohammed, att alla är dumma mot honom, och jag är kanske inte så jätteintresserad att fortsätta här i Trollhättan. Det vart ju lite komiskt här nu när vi har pratat om ID2, en bil som ju är framtagen här då på rekordtid, och dessutom som står där och ser awesome ut på golvet, och vi pratar liksom hur många år till innan den lanseras, men då får man också svaret. Så här liksom, det är ju alla tester man ska göra. En sak som slog mig när det blev så liksom så det här att det bara, allting bara var High Chaparral, och det fanns liksom ingen bärkraft i någonting som sades. Om du står i Göteborg i december och precis har köpt prototyper som du ska börja liksom sakteligen börja försöka få produktion av, du har varken fabrik eller du har ingen personal, och du ska lansera den här till sommaren, den här bilen. Exakt när ska du göra vintertestet?
Maj.
Jag får verkligen hoppas på dåligt väder. Nej, men det blir liksom att ta ett steg tillbaka. Hela den här, så blir det ju bara så här. Hur kan man ens... När de här intervjuerna gjordes på golvet där. Så man, jag förstår ju att de gjorde som de gjordes. Men någonstans där så hade det funnits lite mer tid. Om man hade fått smälta det, så hade det bara varit så här. Men Mr. Jihad, just stand here talking trash. Du bara varit så här, du bara står här och snackar skit.
Men kanadensiskt bolag, förstår du, där finns det alltid snö i något.
Ja, men sorry. Nej, men det är så här, det här är ju helt omöjligt. Det tar ju flera år. Det du säger, det finns ju ingen backup. Hur kan vi ta det seriöst? Men det var bara lite tanke jag hade. För nu ska vi ju då gå in på avslutningen här. Vad som har hänt i EV Elektra-fallet. Och det är ju, om ni kommer in som ny poddlyssnare här, så kanske ni inte förstår alls vad jag pratar om. Då skulle jag rekommendera att ni lyssnar på de två senaste avsnitten av denna podd. För nu, mina vänner, så ska vi iväg till Norge. För att när EV Elektra presenterades att det här, att de köper Nevs och Pons-projektet, eller förlåt, Emily GT-projektet och Pons ifrån Nevs, så presenterades det här som en kanadensisk elbilstillverkare. Och ganska omgående så kunde vi ju konstatera att det finns väldigt lite kanadensiska spår. Det är då en möjligtvis tillverkare av någonting i Beirut i Libanon. Och visade sig ganska omgående då när vi kollade lite snabbt att det var ju inte elbilar, utan de har inte tagit fram några egna elbilar, utan de har beställt byggsatser från internet ihop med något batteri från något annat ställe och någon liten drivlina då från något annat tredje ställe kanske, och så har man satt ihop detta och så gör man bilar som är mer lik sådana här bilar som du köper till ungarna. Riktigt bortskämda unga får ju sådana här små modeller av riktiga bilar som de kan sitta i och köra runt på gräsmattan.
Mm, ja. Det.
Har du haft en sån?
Nej, jag har inte haft en sån. Nej. Jag har haft vänner som hade och så var jag där istället.
Ja, alltså, de barnen kommer ju få issues alltså. I vilket fall som helst så mer lik leksaksbilar än riktiga bilar då. Men presenterades detta som sina egna i princip då. Men sen så var det en annan bil som var mer riktig. Och det var ju en bil som då kunde spåras till bolaget Detroit Electric. Numera konkursat Detroit Electric. Det var ju samma era som Tesla Roadster där. Och det var liksom delvis samma plattform då från Lotus som man tog fram sina egna Roadster. Det gick lite mer utmaningar för Detroit Electric. Även om man liksom jobbar på att starta om även i detta nu. Och man behövde pengar. Man fick ju pengar från olika håll och så vidare. Sen en dag då så fick man kontakt med en investerare vid namn Jihad Mohammed. Under den här tiden då så var det en norsk entreprenör, så kallade det. Peter Karmak heter han. Och han hade bland annat importerat de första Tesla-bilarna till Norge innan det ens fanns liksom någon Tesla-organisation i Norge. Innan Elon Musk fattade att Norge var en grej. Liksom ett litet lilleputt land där uppe. Men han importerade bilar och sålde Tesla-bilar då. Och sen så var han engagerad då i Detroit Electric och han skulle vara den skandinaviska generalagenten för dessa bilar. Och han köpte in ett par, bland annat en röd Detroit Electric SP01. Väldigt fin, sa han att den var. Man hade lackat den 22 gånger på olika sätt och sådär. Väldigt beskrivande då i filmen, i videon, i intervju som jag har gjort. Och sen så var det så att de behövde investerare och de skulle träffa i Tyskland på någon sån här event där nere. Och då sa Detroit Electric då, vdn där, grundaren Albert Lam, att men Petter, kan du komma ner med bilen? Kan du skicka den till Tyskland så får den här investeraren kolla på bilen? Ja visst, fixar vi. Och det finns bland annat bilder då från när Jihad Mohammed, som är den här investeraren, sitter i den här bilen med då Peter Karmak. På tysk mark. Och även där var ju EV Elektra och visade upp en bil, elbil då, men som var en av de här byggsatserna då, enligt Peter Karmak så var den var långt ifrån klar och sådär. Så okej, men Jihad Mohammed blev ju väldigt, väldigt intresserad av den här bilen då. Alltså som bil. Han ville investera i bolaget och han ville köpa bilen också. Alltså den här specifika bilen. Så de kom överens om runt 1 miljon kronor. 98 500 euro. Och skickade en faktura för det. Och den skulle vara betald den 12 november 2021. Så det är ganska närtid. Sen så var de inte med det. Och sen så bad... Så kontaktade jag Mohammed och Peter Karmak i Norge och bad att, men kan du skicka kopia på registreringsbevis och skriva att bilen då till mig då från det här datumet då. Och här gjorde ju då Peter Karmak sitt livs misstag kanske då, och helt enkelt tog en kopia och skrev det på den här registreringsbeviset då. Med han sa det liksom, det fanns inte en tanke för mig att det inte skulle komma några pengar. För han sa på den här nivån man gör affärer så någonstans så får man liksom vara seriös. Och du skola ej begå bedrägeri i internationella affärer så att säga. Men det kom inga pengar. Och när han då skulle ta tillbaka bilen till Norge. Så ringde då det här lagerlokalen där bilen fanns i, och den hade flyttats till en lagerlokal i Belgien då, för där de hade möjlighet att lagra den här så länge. Då ringde han dit och så sa nej, den bilen, den har inte vi kvar. Och då började de ju någon utredning här och lagerlokalen skickade då verifikationen att den hade ju hämtats av Jihad Mohammed då, och den hade skeppats då av Jihad Mohammed till Libanon. Och så var den bilen borta. Så allt att döma då så hade Jihad Mohammed använt den här kopian på registreringsbeviset. Tagit ut bilen från landet men sen aldrig betalat. Och helt enkelt slutade med en bilstöld på internationella måttmätt. Och det är alltså den här individen då som ska, som har köpt NEFS-projektet och enligt NEFS faktiskt har betalat. Hur mycket och på vilket sätt och sådär, det känner vi inte till. Men betalt ska det vara. Och i mångt och mycket så har ju EV Elektra då i Hammarby. De får göra precis vad de vill med de här bilarna juridiskt. För att till skillnad mot den här Detroit Electric SP01-bilen från Norge så äger han ju det här. Och då kan man ju undra om man nu har fått fram pengar för att köpa NEFS-projektet för vad nu som borde vara ett par, någon hundra miljoner i alla fall kanske. Det är ju helt omöjligt att säga om egentligen. Hur kommer det sig att han då inte bara kan betala den här bilen? Just nu spammar Jihad Mohammed LinkedIn med uppdateringar om alla oförrätter han har varit med om här. Och massvis det här nu med massa dokument om att allt är Detroit Electrics fel. Han har uttalat sig i TT Ela, alltså lokaltidningen i Trollhättan, om det här. Att ja, den är... Jag äger den här Detroit Electric SP01-bilen. Kolla här registreringsbeviset då, och frakten. Och det är ju ingenting som... Det var ju så att säga, det är ju inte ett bevis att han har betalat den. Det är ju bevis för att han har lurat sig till den. Och det är ju samma dokument som jag har sett. Ja, det är ju en historia i sig. Men liksom, själva grundfrågan, om det någonsin kommer att bygga sådana bilar i Trollhättan, så är det väl länge sedan vi har insett då att det kommer inte byggas några Emily GT-bilar i Trollhättan och kanske inte någon annanstans heller. Det finns ingenting överhuvudtaget som tyder på det, mer än nu. Det är så spännande. TT Ela här då, som intervjuar honom, de hela tiden, nu sista här, de hela tiden återkommer till hur yviga, hur mycket gester och hur han inte kan sitta still och så här. Han pratar med yviga gester, stor inlevelse och brinnande ögon om sina besvikelser om hur han har framställt och hur det är saker han är anklagats för. Jag har inte ens några parkeringsböter, så hur blir jag världens värsta brottsling, säger han och fortsätter med skratt. Ja, det här är bara galet. Det här, hela den här historien är bara totalt, totalt galet på alla sätt och vis. Och i allt detta då liksom, så lyckas han fortfarande inte bevisa då. Han lyckas inte leverera någon som helst bevis på att han faktiskt har betalat den här SP01-bilen. Och Ny Teknik som skrev om det här faktiskt innan. För jag hade den här informationen redan från början. Men Peter Karmak ville verkligen träffa mig och prata om det här. Han ville inte köra videokonferens. Han ville väl se vem jag var först då, antagligen. Och så vi bokar in här i tisdags och gjorde intervjun. Men Ny Teknik hann norpa storyn innan med all rätt, och jättebra jobb. Och de gjorde verkligen så mycket de kunde för att hitta dokument och så vidare. Och allting pekar ju på det. Allting som sägs då från Peter Karmak, Detroit Electric, allting sånt, det finns. Det går att verifiera. Medan det som då Jihad Mohammed, alltså det vill säga har han betalat eller inte, det kan han inte verifiera. Han lyckas inte påvisa några som helst bevis för det. Och det är liksom så här, det känns ju bara som ett stort jävla blocket scam.
Ja, det man vet inte riktigt vad man ska säga. Alltså, som vi har sagt många gånger tidigare, man behöver ju kunna visa upp någonting för att vara trovärdig. Och det som Jihad här visar upp, det är inte trovärdigt. Han har inga bilar som han någonsin har sålt. Det enda han har är ett bilmärke med bilar som inte är byggda av han eller hans företag, utan som är kitbilar som de har målat. Det finns liksom ingen trovärdighet någonstans.
Nej.
Trovärdighet är ju någonting man förtjänar. Det är ju ingenting man har från start. Liksom. Absolut så ska man ju kanske inte gå in med att alla människor är dåliga. Men har man visat upp en kitbil och sagt det här är min bil som jag har byggt, då ligger man på minus från början.
Ja, han har oerhört mycket att bevisa, och jag skulle vilja säga att jag är förvånad om de här bilarna finns kvar i landet. Alltså det vill säga Emily GT-prototyperna, att de finns kvar i landet vid januari månads slut. Helt enkelt. Tråkig historia.
Vi får väl helt enkelt återkomma till det här. Det kommer säkert hända massor, men framförallt i juli när produktionsstarten ska börja och de första produktionsbilarna ska rulla av bandet i Trollhättan.
Efter vintertesten i maj. Nej, men nu har han ju sagt också att det var inte alls vad jag menade, utan det kommer bara en överraskning i juni. Men det ju, finns ju mycket video som helst. Ja, det var att han fyllde år också. Eller juli, förlåt. Alltså det finns ju mycket video som helst. Det är också så här, det här att det här, jag har träffat sådana individer tidigare. Det här när varje svar är inkapslat i sin egen verklighet. Det vill säga att varje fråga har ett svar. Men det svaret har ingen koppling till andra relevant, liknande händelser. Det vill säga att bara för att han sa att i det här nu för några veckor sedan att bilarna skulle börja produceras i sommar, så har det ingen bäring när han nu säger här och nu att nej, det har jag inte sagt, utan det var min födelsedag. Och det är liksom den typen av människor ignorerar bara det faktumet att det finns hur mycket video och intervjuer som helst på det. Det är precis som att varje händelse, varje aktivitet i liksom varje kommunikativ aktivitet, de är i sitt eget stuprör. De har ingen koppling till någonting som har sagts tidigare. För om man kopplar ihop dem som har sagts tidigare, ja, då blir det ju ett problem naturligtvis. För då går det ju med enkelhet att verifiera lögnen. Sådär. Men i det sinnet så verkar det ignoreras att det finns, att det har sagts en sak tidigare. Och ja, nu säger vi någonting annat. Nu behöver vi ett nytt svar på en fråga som verkar krånglig. Och så fortsätter det då tills det blir uppenbart vad som har hänt. Men vad som nu är uppenbart efter en timme och ett par minuter är ju att det här avslutet har kommit till sin ända.
Ja, det blev en lite längre avsnitt än en timme den här gången. Men det är ju inte ovanligt för oss heller. Jag tycker att det är fantastiskt bra jobbat av dig Peter med Evo Elektra. Det är också jättebra jobbat av vår ljudtekniker Dennis Klarin som sätter ihop det här avsnittet. Om ni är intresserade av att hitta mig och se mer av mig så finns jag på YouTube, Instagram, Elbilsmagasinet. Vill man följa Peter så finns han på alla sina kanaler, YouTube, Instagram, Facebook, allt möjligt med namnet Peter Esse. Det är föga förvånande där. Och sen såklart så elbilsveckan.se, elbilsforumet med väldigt många aktiva användare, noterade jag igår när jag gick in och kollade statistiken, betydligt fler än vad jag hade väntat mig. Jätteroligt att se att det är så många som hittat dit, och vi är såklart glada för alla nya som fortsätter göra det också.
Det är ju där vi ska hänga helt enkelt.
Precis. Få svar på alla sina frågor. Just nu har varit ett hett ämne om test av helljus bland annat. Få igång A Better Route Planner med ODB2-dongel och Ionity vs. Circle K. Vi får se om det kommer garanterat dyka upp fler ämnen här. Jag hoppas att ni har en fortsatt fin vecka denna måndag morgon. Så får ni ha så bra, så hörs vi i nästa veckas avsnitt helt enkelt.
Det gör vi.
Hej på er.
Hej, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.